Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte jag skulle sticka mellan med lite snabbfrågor här bara. Vi börjar, men här är ju lite går i samma. Men vem är den bästa spelaren du har tränat eller varit sportchef för?
Elias Pettersson.
Idol eller agenda?
Jaha, på tv. Idol.
Johan Markusson eller Erik Josefsson?
Bägge.
Gå på bio eller streama hemma?
Ja, det är dagsform. Bio är fantastiskt när det är en bra film, men det är gött att streama hemma också. Jag är ju lat.
Växjö eller Varberg?
Beror på säsong. Vintern Växjö, sommar Varberg.
Kött eller fisk?
Det är ju så enkelt, det är kött.
Öl eller vin?
Både och. Det är också lite säsong. Men jag är, efter åren i Frankrike så är jag, gillar jag vin, helt klart.
Sista då, vem är Sveriges bästa sportchef?
I hockey?
Ja.
Det är jag.
Om jag har läst på rätt här så har du sparkat en tränare under de här 15 åren som du har varit sportchef i Växjö. Det var Janne Karlsson, 2012. Fredrik Helgen har varit assisterande tränare under egentligen hela din GM-tid, eller sportchefstid.
Utom ett år.
Ja,
han kom år två.
Han kom år två. Ja. Just det. Det här med att sparka tränare. Vad känner du runt det?
Alltså, att sparka någon så måste du ju ha ett konkret syfte. Jag är inte så mycket ute för symbolhandlingen att göra det. Som jag tror att det är det handlar om i de allra flesta fall. Alltså, för det är inte det handlar om. Det är ju ett primitivt och föråldrat sätt att se på möjliga lösningar på ett problem. Och i Jannes fall så får man komma ihåg att han hade gjort nästan 6 säsonger. Han började på sin sjätte. Och vi hade gått från att vara en liten klubb till att börja bli en riktigt stor klubb med helt andra förväntningar på oss, helt andra, vi efterfrågade helt andra saker. Helt plötsligt så hette killarna Tommy Kalli och Martin Gerber, de var vana någonting helt annat. Det är inte så att det var de två som låg bakom det på något vis. Det var jag till 100%. Men vi hade så att säga vuxit ifrån varandra. Janne var inte i slutet på sin tränarkarriär, för han är fortfarande tränare. Han var en J20-tränare här. Men han hade ju hållit på väldigt länge. Och han hade ju, det hade ju gått bra. Han är en grym tränare. Han vill nog helst, innerst inne vill han nog utomlands. Han hade ett och kvar på kontraktet och det har varit lite snack om att komma ur det tidigare och jag hade vägrat. Ja, lite sådär. Inget otroligt på något vis, men han hade inte riktigt just huvudet i det att utvecklas tillsammans med oss. Både vad det gäller att plocka på sig användningen av avancerad statistik, video, allt det här som var på väg att slå sig in. Och som sagt, vi har alltid varit bland de första med det senaste och velat ligga där. Och spelarna förväntade sig också det. Vi jobbade inte riktigt så. Så vi växte ifrån varandra där och då. Och då fanns det ett syfte. Det var inte för att skaka om någon, det var för vi jobbade inte på rätt sätt.
Och Sam Hallam hade ju kommit in som assisterande tränare den hösten där. Var tanken att han skulle ta över säsongen efter? Var det så ni hade liksom, ja. Så du hade tänkt?
Ja.
Och nu satte ni igång det lite tidigare.
Yes, precis så.
Ni hade ju två Växjöbott med ett väldigt svaga säsonger där det blev 7 respektive 10 i serien. Jag vet att ni gjorde en extremt noggrann utvärdering inför eller efter förra säsongen då. Kom tillbaka och vann guld. Vi vände på varenda sten egentligen. Det enda ni inte gjorde var att sparka någon ledare.
Mm.
Det säger ganska mycket om hur ni jobbar, eller?
Ja, alltså. Ja. Jag tyckte inte att på personnivå så var det inte fel på någon. Utan det var kollektivt. Vi drog alla vårt strå till stacken till att inte vara så högeffektiva som vi oftast har varit i den här organisationen. Vi började ta saker och ting för givet. Det kom de där liksom, kommentarerna. Ja, vi har koll på det. Så här har vi alltid gjort. Vi började slarva lite här. Och, ja. Tog saker för givet. Kanske. Vi var inte där och ville utvecklas varje dag. Göra det bättre. Ifrågasätta oss själva. Så som man måste ifrågasätta sig själv. Så att man kan väl säga att det arbetet vi gjorde var att vi alla de ifrågasättarna som vi inte hade gjort under 2 år, vi samlade ihop dem och så ifrågasatte vi varandra så in i helvete under ett par dagar. Mm. Och kom fram till att det ligger nog någonting i det här.
Hur ser du då på den här smått hysteriska sparkningskulturen som man kan säga råder bland vissa klubbar i SHL?
Det är väl att slå in en öppen dörr att det fungerar ju inte och det är ju väldigt ineffektivt och det är väl ingen som vinner på det.
Men det finns ju många som säger att en tränare hit eller dit spelar ingen roll, bara man kan vända trenden och liksom...
Det har de ju helt rätt i, om det nu är det som sker, men ofta är det ju inte det som sker, utan du får ju ett snabbt uppjuck och sen så är du tillbaka igen. Men sen kan man heller inte säga att det aldrig är befogat att sparka en tränare. Men vi har ju som sagt gjort det en gång och jag tycker att det var rätt beslut och det tycker jag fortfarande. Mm. Och det kan säkert finnas beslut där ute som är korrekta. Så att det är svårt att säga generellt. Det gäller ju såklart inte alltid. Men det är ovanligt att det är rätt väg att gå.
Mm. Nu har inte du så stor erfarenhet av det med att inte ha sparkat så många. Men vilka problem tror du att det skapar för en klubb som frekvent sparkar sina tränare?
Men att bli bättre och att bli bäst. Det handlar ju om att utvecklas under väldigt lång tid. Lära dig av dina misstag. Att liksom hela tiden bli lite bättre. När jag kom till Kitzbühel. Så efter de första mötena så var det en styrelsemedlem som ville fråga en grej. Då, eftersom jag var ju svensk och Sverige var ju grymt bra. Och jag skulle på något vis föra in den här svenska fina hockeystandarden i den här lilla österrikiska klubben. Och hans fråga var, vad dricker ni för sportdryck i Sverige? På fullaste allvar så trodde han att det var en bidragande orsak. Jag kunde inte svara på den frågan. Men det, alltså, lite raljant så är det är inte det handlar om. Utan det handlar ju om att knugga varje dag. Utvärdera dig själv. Gör det lite bättre. Inte vara rädd för att säga att det vi gjorde igår var inte bra. Det ska vi nog utvärdera om vi ska fortsätta med. Och så tar man sig framåt. Och då är det ganska viktigt att det är samma människor som får kvar att göra det. För att annars börjar du på något vis om. Och så kanske inte alla de där landvinningarna som du har gjort fram tills dess. Då är de borta och så får du börja om allting. Mm. Så det är väl det som är det största problemet.
Du har sagt i en intervju att alla kan komma med bra idéer då och då. Men genomförandet av idéerna är det viktiga. Det ligger i karaktären och personligheten.
Ja. Det är väl helt sant. Det är väl, alltså...
Du sa också det att har du människor som du vet har en högpresterande karaktär så tenderar det över tid att göra det bra.
Ja, för mig är det den enskilt absolut viktigaste. Du kan ta en skitidé och få den till att bli bra om du har högpresterare som utför det. Därför att vara en högpresterare, det innebär att du sätter igång någonting och sen så konstant lär du dig av det som sker. Du klarar av att ta en motgång. Du vet var du behöver ändra riktning och kurs. Du vet var någonstans du inte ska ändra riktning och kurs. För det handlar bara om att ge det lite tid så kommer det här att funka. Och ger man det då tid så kommer det här att bli bra till slut. Därför att man ger sig inte förrän det är det. Och då den där skitidén från starten är framputsat till något som är riktigt, riktigt bra. Har du dessutom en bra idé från start och sätter det i händerna på den typen av människor så det är ju riktigt bra.
Så hårt jobb?
Hårt jobb och utvärdering och analys och eftertänksamhet. Att bara börja ner i huvudet och jobba hårt, det är ju inte värt någonting. Det är ju lika illa som att liksom inte jobba alls. Att bara sitta och utvärdera men aldrig utföra någonting, det är inte heller bra.
Hur är du som chef då?
Jätteskön och jättejobbig tror jag. Och allt däremellan. Jag har ett kontrollbehov och har det absolut inte. Jag vill inte ha folk som håller på att rapportera allt de gör. Jag är inte intresserad av. Men samtidigt vill jag veta att det vi sa, det är väl det vi håller på med. Jag försöker vara mig själv och är ganska skön. Sådär, tror jag. Jag är inte speciellt formell och inte speciellt, jag tror inte så mycket på jättemycket regler hit och dit, utan försöka ha kul. Men du måste vilja någonting.
Du, den här mixen mellan att vara avslappnad och också bestämd och...
Ja. Återigen, det är väl en version av det här svartvita igen. Då. Just nu är det inte så viktigt för mig att vara påkopplad. Då kan vi ha kul.
Vad är skillnaden med att jobba med spelare idag kontra för 15 år sedan när du började i Växjö? Jag tänker framförallt kanske på yngre spelare.
Ja, det där är ju, det är ju debatterat under... Så det är väl ganska klarlagt att det är rätt så stor skillnad. Det börjar ju egentligen i väldigt ung ålder idag. Idag verkar ju motgångar vara någonting som är fruktansvärt. Alltså har någon en motgång, då jävlar gäller det att höra av sig till alla och försöka hitta... Alltså det får inte ske igen. Har någon blivit ledsen, ja då, det måste också omedelbart. Det är barnkonventioner hit och barnkonventioner dit. Och jag sitter inte här och är old school och säger att en smäll har aldrig skadat någon. Herregud. Men väldigt mycket av det här att bli högpresterande, oavsett om det är inom sport eller vad det är, att prestera överhuvudtaget, det handlar ju om att kunna ta en motgång, lära dig utav den, inte bli förkrossad utan du går vidare. Så kan man inte generalisera, det finns motgångar som är motgångar som man måste ta upp och stötta och trösta och såklart. Men det som beskrivs som motgångar idag, det kan ju vara att man inte fick spela i en match. Om du visste hur många, ja det vet du förmodligen, hur många föräldrar som hör av sig när en kille inte fått spela i en match. Alltså det är bisarrt.
Till dig eller?
Alltså, som tur var så kan jag ju gömma mig bakom att jag bara har hand om A-laget, så jag kan inte säga någonting om det, men till alla våra andra ansvariga, ungdomsansvariga, junioransvariga och så vidare. Det är bisarrt och de inser inte vilken otjänst de gör sina barn. Det är liksom, de här barnen lär sig ingenting om hur livet fungerar överhuvudtaget. Livet handlar ju om att överkomma motgångar. Om man tror att allt ska gå på räls, men då är man ju så snett ute så det finns inte. Det kommer ju aldrig vara så. Det är ju jobbet som inte blev som du hade tänkt, det är chefen som inte var precis vad du hade trott. Någon annan som fick den där positionen före dig, ska du byta då eller ska du bita ihop och se till att nästa position får jag och så vidare då.
Men det tycker du har blivit en markant förändring på?
Ja,
men,
herregud, det är ju liksom, och det är ännu värre om vi ska prata samhället i stort, de som idrottar får ju i alla fall med sig lite av det här. Det är ju svårt att idrotta, jag menar man har slutat räkna mål och sånt här, det är ju en egen diskussion. Men där det på något vis blir fult att någon förlorar. Men annars, du kan inte idrotta utan ett visst mått av, vad ska vi säga, besvikelse och utslagning. Alla kan inte vinna en match. Alla kan inte platsa hela tiden. Och idag så toppas det ju ingenting i princip upp till 15-16 års ålder. Men, alltså någonstans så måste det börja att man faktiskt gör allt för att vinna.
Men när ska det komma in från ledarhåll, menar du att man ska göra allt för att vinna? För att det är en sak att man får barnen, om vi pratar om dem nu, att tävla på isen. Men när ska liksom ledarna ta till alla sina verktyg för att det ska vara viktigt att vinna dem med toppningar och allt?
Jag skulle nog säga att jag tycker man har hittat fram till ett rätt så bra system idag. Jag förespråkar inte att det ska ske liksom i 8-10 års åldern som det var för. Det där var bara för de vuxna. Det är väl ganska bra som det är nu, att i de flesta klubbar så är det i U16 det börjar på allvar. Och sen så finns det säkert en hel del exempel där det fläckvis missköts, men på det stora hela så tror jag att man sköter det ganska bra. Men det räcker ju inte för dagens föräldrar, utan jag tycker att man gör sina barn en otjänst. Och det är ju inte motgångar hela tiden, det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om att kunna ta. Idag blir man ju glad när någon kan ta ett snack att du behöver jobba på det här, du är inte bra nog. Alltså, helt ärligt, vi satte kors i taket då. Så det här killen är bra. Så förr var ju det var ju standard.
Mm.
Det var ju standard. Det var ju de man inte behövde prata med ens för. Som, det var kors i taket. De var ju de riktiga.
Vad tänker du att det här leder till då? Är det ett svenskt fenomen till att börja med?
Nej, det tror jag inte. Jag hör samma sak från även nordamerikaner och sånt som man pratar med. Men jag är inte kapabel att bedöma hur det är i de andra, för det vet jag ingenting om. Men det är ju ett väldigt svenskt. Alla ska ha det bra. Och det är väl en grundtes som man inte kan säga emot. Men det är ju fortfarande så att du måste ju lära dig att det kommer inte vara solsken varje dag. Och du måste ju ta dig igenom det. Du kan ju inte bli förkrossad över det. Och ibland är det ditt fel. Det är bara så. Och då får man lära sig något av det. Under tiden så stöttar vi och hjälper till. Men som sagt, det räcker inte för de allra flesta. Utan det är på något vis givet att alla ska ha samma chans. Du får den chansen du förtjänar.
Jag har ju varit en het debatt här i Växjö nu under veckan här, bland annat med att man tycker att utslagningen till att U16-lag då är för stor. De tycker att ni ska ha ett bredd lag också, kunna ta hand om 40 spelare istället för 20 spelare i grova drag räknat där. Och ser du på den diskussionen då?
Nej, men det är ju inte, det är väl ett ganska tydligt tecken på precis det jag pratar om. Man drar allting alldeles för långt. De här diskussionerna kommer upp med jämna mellanrum hela tiden. Vi har en sanslöst bra ungdomsverksamhet som bedrivs på ett så bra sätt. Kanske mycket för att för 5, 6, 7 år sedan så var det inte så. Vi har gjort ett otroligt arbete just till att ha en så populärt värdegrunder och sådär som vi faktiskt kan och ska stå för. Men det spelar ingen roll för den som utsätts för en utslagning kommer ju känna att det här är ju piss alltså. Alltså det gjorde man väl på 70-talet också. Och på alla andra tal. Det är väl ingen som har tyckt att det är kul att inte komma med ett lag eller att förlora en match. Men du lär dig någonting av det. Det kommer någonting annat ur det. Du går till en annan klubb och får nya kompisar och spelar där istället. Eller du kommer på att hockey var inte för mig. Jag ska hålla på med det här. Och kanaliserar du. Alla de här människorna gömmer sig ofta bakom att det går inte att se vem som kommer bli bra. Ni vet inte vad ni har gjort precis. Det kan lika gärna vara de här fyra killarna eller tjejerna som är de som kommer bli bra. Det är bullshit. Så är det inte alls. Jag tävlar mot vem som helst, när som helst att jag kan se det. Det där är ingen hemlighet.
Vilka som blir bra eller inte bra?
Ja, absolut.
Och när då?
De du inte kan se kanske. Det är ju, om vi talar om form av lagrankning då, du är 20 pers i ett lag och så har du någon som är rankad 1, 2, 3 mot någon som är rankad 5, 6, 7. Ja, bland dem är det inte helt säkert vem det är som verkligen blir bra. Men det är ju inte 1, 2, 3 mot dem som är 23, 24, 25, 26.
Och från vilken ålder menar du att man kan se det där?
Ja, oftast så kan du definitivt se det tidigare än 15-16, men definitivt då. Sen ibland så får man lägga med om de är tidiga eller sen in i puberteten. Och det är precis som att folk tror att det gör inte vi. Det är klart vi gör det. Vi kan det där mycket bättre än vad den genomsnittliga föräldern kan. Vi jobbar med detta.
Märker du det här också på yngre spelare som kommer upp till ert A-lag? Som kommer till ert A-lag, så att säga. Det är inte bara att de kommer upp, utan de kommer utifrån också.
Ja, inte så mycket, för att det är ju så att de som faktiskt tar sig till A-lag, det är de som på något vis har lyckats stå över det här, för att den typen av beteende kommer aldrig leda till framgång. Inte inom idrott i alla fall. Eller någon annan prestationsverksamhet. Så att inte lika tydligt. Det märker man inte. Men visst märker man det. Det blir ju liksom på något vis nyanser där också. Där man tycker att jag måste få spela mitt spel. Fast om det inte gynnar någon. Inte ens dig själv. Varför ska du spela ditt spel? Är det inte bättre att du lyssnar på vad du borde göra istället? Av oss som faktiskt kan det här. Vi jobbar ju med det. Och det många glömmer är att vi är ju inte ute efter att någon speciell spelare ska bli bra. Eller att någon speciell spelare ska ingå i ett visst lag. Vi är bara ute efter att laget ska bli bra.
Det är med juniorverksamheten då, för Växjö har ju varit otroligt framgångsrik. Sen har ni inte varit de som fått upp flest juniorer från de egna leden, om vi ska... Ja. Hur viktigt är det att ha en juniorverksamhet som producerar spelare till ert A-lag?
Det är både viktigt och inte viktigt. Det är inte... Alltså det är viktigt på det viset att det är ju gynnsamt på många sätt. Inte minst ekonomiskt, och en egen kille har givetvis ännu lite mer hjärta för klubben, och framförallt så kan man ju se de klubbarna som har haft många killar, Frölunda, Djurgården, ja, och så vidare, Skellefteå. Det finns ju en senare karriär där du kan få tillbaka väldigt fina killar som har varit ute på bra nivåer, och det har inte vi lika mycket ännu då. Vi får ju vänta tills Dennis Rasmussen kommer hem. Han är inte ens vår kille, men han kom på något vis, slog igenom hos oss. Ja, du förstår vad jag menar.
Ja.
På det viset så är det viktigt. Mm. Definitivt. Sen vi vann första SM-guldet med 13 importer, tror jag vi hade. Det var helt omöjligt, sa alla. Kan inte vinna med så mycket importer. Du behöver svenska killar eller lokala killar. Det behöver man inte alls. Du kan vinna med vilket lag som helst om det är byggt på rätt sätt och hanterat på rätt sätt. Jag tycker inte det är roligare att vinna med grannens pojk än med en import. Det är kul att vinna.
Kan ni ha med historia också att göra? För ni har ju liksom aldrig varit fostrat spelare på det sättet, om man kanske jämför med Modo eller med Brynäs eller med
Pern. Kanske. Det får vi egentligen svara på. Vi får svara på det om 25-30 år. Mm. När vi har det sen. Det som har hindrat oss, det är ju dels att vi är en ny klubb. Vi har inte riktigt vetat hur vi ska göra. Vi har testat saker som har varit dåliga. Paradoxalt nog så har det enorma hockeyintresset i Växjö faktiskt haft en hämmande effekt. Våra kullar är ofta 70, 80, 90 pers. Du är rätt duktig tränare om du kan liksom erbjuda den volymen som krävs för att bli bra. Med så mycket folk på isen. Nu har vi 3 isytor. Länge hade vi en isyta och en uterink. Ja, det är ju 10 år sedan i och för sig, men ändå. 3 isytor är för lite i dagsläget. Vi har fått igång en flicksatsning som adderar 100-200 spelare. Utan att vi har fått någon som helst utökad. Alltså, vi har de isytorna i de istiderna vi har. Tjejerna ska såklart ha samma förutsättningar att lira som grabbarna. Så det begränsar allt det här. Och hur roligt det än är med så många som lirar, så gör det lite svårare. Vi ser ju att ofta kan vi ta en kille från en småklubb, för där har han spelat med 3 olika lag. Och, ja, liksom,
det är svårt att kombinera bredd med spets.
På det viset, ja.
Snittlönen i SHL som ligger på ungefär 121 000 eller 120 000, för hög eller för låg?
Det beror på från vilken vinkel du för den diskussionen. Ska vi ha de bästa spelarna och ha en bra kvalitet, så är den lite för låg. Kanske ganska mycket för låg. Jag kan tycka att vi borde kunna spöa Schweiz i alla fall. Det borde vara svårare att välja Ryssland. Skräplagen i Ryssland. Men tittar man på... Kanske står någon annanstans i samhället, och det måste man ha respekt för. Vad man tjänar inom, det är populärt att dra upp vården, men det finns jättemånga yrken som är underbetalda. Sett till hur viktiga de är och vilken prestation de gör. Då är de förmodligen väldigt mycket för hög. Så det är en jättesvår fråga att svara på.
Behövs det en annan fördelning? Behövs att toppspelarna tjänar mer och de längre ner tjänar mindre?
Den är till stora delar utförd, den faktiskt. Ja, det finns
i vissa klubbar.
Ja, precis. Jag skulle säga att alla klubbar lever inte efter det. Och man gör det kanske inte varje säsong, ibland blir det fel. Men vi har varit medvetna om det ganska länge. Alltså SHL som helhet. Så att, ja.
Tittar man på de 2 finallagen från i våras, så hade de ganska billiga tredje och fjärde kedjor. Billiga inom citationstecken i alla fall.
Ja, eller i alla fall billiga spelare, som sagt var Jack Brewer spelade högt upp i hierarkin och var väldigt billig. Så att,
era bästa kedja med Holmberg, Karlström och Sylvo, eller bästa ska jag inte säga, men den var väldigt framträdande i slutspelet.
Ja, där var den.
Vad var snittlönen där?
Ja, den var väl stans mellan 50-70.
Mm. Är du nöjd med?
Ja, jättenöjd.
Men då man var som bäst som sportchef när man, om man tittar rent lagbyggsmässigt, när man får till det där.
Alltså det är ju det man måste komma ihåg, att det är samma sak där. Jag skiter ju egentligen vad någon tjänar, även om många spelare och agenter i stundens hetta har trott att jag inte gör det. Jag ska ju få ihop hela truppen. Det är inte bara en enskild lön. Så att jag är ju inte överlycklig för att jag lyckas signa Fredrik Karlström jättebilligt, om jag nu lyckas med det. Utan det är när jag får ihop hela pusslet som
viktigt. Men är det inte en väldigt bra start om man
du måste göra ett antal bra affärer varje år. Det är ju jättemycket affärsmannaskap i att bygga ett lag. För om du har du ingen koll på det där och börjar bränna av alldeles för tidigt, så har du inget handlingsutrymme, och då blir det bara fel i slutändan.
Jag gick in på taxeringen där för 2019. Då taxerade du 5,8 miljoner, 150 000 i månaden. Nu var väl under perioden var vd, kan jag tänka mig också. Tjänar sportchefer i SHL för lite?
Det gör de definitivt. De har ju högsta ansvaret. De har högst påverkansgrad. Väldigt ofta tjänar de som en fjärde femma kille. Och det är ju egentligen helt orimligt. Jag vet inte vilken bransch där högsta chefen har bland de sämre. Det är oerhört konstigt. Det gäller samma sak för tränare egentligen. Det är alldeles för dåligt betalt. Med det sagt så är det ju inte dåligt betalt. Absolut inte. Och jag tycker inte jag tillhör en av dem som har dåligt betalt. Men det finns många som har det. Och just det där året så var jag ju vd och hade två jobb.
Så. Ja, precis. Så att det motsvarar inte riktigt det man tjänar som sportchef i SHL.
Nej, det skulle jag nog inte säga. Det var dessutom ett år där vi vann. Jag har en ganska stor del som är prestationsbaserad. Så att, det var ett väldigt gynnsamt år ekonomiskt. Det är inte säkert att varje år är så.
Hi! This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vad har du tvingats offra för det här jobbet?
Jag ser nog inte att jag har offrat någonting. Men det är klart att man... Framförallt så är man inte närvarande väldigt många. Även om man är där så är man inte närvarande. Får man tänka på något annat. Jag lever ju med det här dygnet runt. Alltid. Alltid gjort. Jag vet inte om man måste göra det. Men det är mitt sätt att göra det. Samtidigt så skulle jag inte vilja ha det på något annat vis. Då skulle jag nog inte vara speciellt lycklig. Jag behöver mina grejer som jag fokuserar på och så att säga tävlar i. Men det finns säkert många som är frustrerade på mig emellanåt, det tror jag säkert. Men jag tycker inte jag offrat någonting.
Om jag har förstått det rätt så bor du en vecka i Varberg, en vecka i Växjö. Stämmer det? Du har familj eller barn i Varberg? Som...
Man kan väl säga att jag jobbar ifrån Varberg. Sen blir det väl över en månadsperiod så är jag väl kanske här lika mycket som jag är i Varberg. Mm. Man säga.
Att det första äktenskapet sprack där, har det med jobbet att göra?
Nej, det ska jag inte säga.
Nej. Nej. Så du känner liksom inte att det har varit en...
Nej, absolut inte.
Vad gillar du att göra när du inte jobbar?
Jag gillar Jag tävlar, jag på att säga, men det är det jag gör på jobbet. Men det går väl igenom annat också. Men mat och dryck gillar.
Laga mat?
Ja, absolut. Rätt mycket njutningsmänniska. Jag är alltid övertygad om att nästa maträtt kommer att bli den bästa man någonsin har.
Vilken är paradrätt?
Det är det som är grejen, det är nya hela tiden. Det är ju inga recept. Jag skriver aldrig ner någonting efteråt. Vilket är lite synd. Kan jag grämma mig över många. Men det är det kreativa för mig som nästan är mer värt än att jag ska kunna göra om det. Pasta limone. Någonting som går mycket nu. Gillar jag.
Kan du känna att du, när du står över spisen, då kan du släppa jobbet?
Ja.
Lägger du undan telefon?
Nej, jag är telefon. Men det är inte bara av jobb. Sen jag håller på jättemycket med allt jag håller på med aktier. Det är också en jättepassion för mig. Så att telefonen är med alltid. Egentligen. Av många anledningar. Jag behöver den stimulin. Sen är det ju, lagar man mat så är det ju det som ska bli bra. Så då är man ju fokuserad på det såklart. Sen blir jag lite golf och lite sådana saker som de flesta gör. Umgås såklart. Jag är ganska social när jag vill det.
Du har ju sagt någon gång att du har liksom, du har en fallenhet för magkänsla, vad som är rätt för laget. Men så sa du också att jag är så otroligt dålig på många, många saker.
Ja.
Är det så?
Jo, alltså, det är så. Jag är alltså katastrof på väldigt mycket grejer. Alltså jag är förmodligen en av de tre minst händiga människorna i Sverige. Det är jag helt säker på. Det är hemskt alltså. Och egentligen allting som... Jag bor ju i hus, jag borde absolut inte bo i hus. Jag kan inte ta hand om det för 5 öre. Men ja, det är ju trevligt med trädgård och allt har. Men
har du hus både i Växjö och i...
Nej, jag bor i lägenhet.
Lägenhet här, hus och Varberg.
Så att... egentligen allt som har med ordningssinne privat att göra är superdåligt. Och allt som har med någon form av händighet. Ja. Jag har en extremt hög tröskel för vad jag står ut med.
Du har ju som sagt varit väldigt hyllad och fått mycket beröm och sådär. Alltså, efter guldet 2015 där, så hamnade du däremot i en situation som var lite ovan för det. Efter det guldfest på väg hem därifrån och hamnade i bråk som blev uppmärksammat som blev filmat. Blev även anmäld för misshandel men friad från, friad från allting där. Hur var det att vara i den drevet som var då?
Ja, förvånansvärt nog inte så farligt. Det var nog jättejobbigt för många runt omkring mig, men jag tyckte inte det var så farligt. Sådär, jag visste vad jag hade gjort. Jag visste vad jag inte hade gjort. Jag visste vad andra hade gjort. Och jag var rätt okej med det. Bizarrt mediedrev, men samtidigt så var inte det min första gång att ha med media att göra. Så att jag, även om det kanske blev lite mer än vad jag hade förväntat mig, så då kom vi tillbaka till det. Alltså jag bryr mig inte så mycket vad andra tycker. Det...
Inte då heller?
Nej. Jag var fin med det jag hade gjort.
Men det var jobbigt att folk runt omkring dig fick ta del av det. Var det mer jobbigt än för din egen?
Ja, men det är självklart. Självklart. Sen var det ju, det gick ju över ganska snabbt. Och sen folk runt omkring mig vet ju hur jag är. Så att att jag fick kläskott med kut i media var väl... de visste att inte jag skulle gå sönder för det. Det var väl helt okej. Jag, som sagt, jag ansåg inte att jag hade något skämmas för. Då gjorde jag inte väl.
Nej. Lär man sig någonting av en sån situation? Så var det.
Nu ska jag inte säga något dumt här. Nej, det vet jag inte. Jag tycker fortfarande att jag och alla andra har rätten att försvara mig och oss när vi hamnar i den typen av situationer, och det vet jag inte hur jag skulle kunna göra på något annat sätt.
Vad var det som hände?
Nej, vi blev ju attackerad och provocerad utav ett gäng som förmodligen, jag kan inte veta säkert, men förmodligen störde sig lite på att vi uppfattade säkert att vi som hade vunnit SM-guld i stan var lite kaxiga och skulle trycka till. De hade varit på någon spelare också dagarna innan och även på samma. Och de tog det väldigt, väldigt långt. Och då, ja, antingen får du, jag kom till en gräns där det fanns inget alternativ och fly, då fick man göra något annat.
Men du kände själv att det blåste över ganska?
Ja, det tycker jag. Sen är det klart att jag hängde med och det tog väl ett år innan det blev rättegång och sådär. Men det var helt okej.
Mm. Vad säger du med Växjö då? Vad är nästa steg där?
Att fortsätta utvecklas. Som sagt var de här två åren som fick oss att ta ett nytag har ju gett jättemycket energi. Vi ska följa upp året efter ett guld. Det har vi hittills inte hanterat speciellt bra. Ska vi försöka hantera bättre. Vi historiskt inte ett jättestarkt special teams-lag. Där jobbade vi jättemycket och blev mycket, mycket bättre förra året. Jag vill att vi ska bli det bästa special teams-laget du kan hitta. Det kommer nästan helt säkert komma en tid efter Samhallen. Det är väl en av de största utmaningarna att hantera det, och det ska ju bli otroligt kul att sätta tänderna i den utmaningen. Och så det finns mängder med grejer.
Tror du att han är hans sista säsong i Växjö?
Det tycker jag han ska svara på själv, men jag måste utgå ifrån att det finns en stor risk att det är så.
Kontraktet går ut
och det har varit 10 år i en klubb, så jag vet inte. Han får svara på det, men jag måste utgå ifrån att det finns en risk att det är så.
Hur har eran kontakt varit så när det gäller den biten? Flaggat för att du kan börja titta?
Alltså om vi säger så här, när vi skrev femårsavtalet så sa vi båda två att det här är det sista. Jag vet inte om han har ändrat sig under tiden. Vi får väl ta det under hösten. Men det är 10 år. 10 år är långt och jag förstår om man vill göra någonting annat. Jag skulle ja, absolut. Jag skulle gärna fortsätta 10 år till med så. Men jag tror att han vill göra någonting annat och jag har så full förståelse för det.
Har du en lista? Efterträdaren?
Ja, men jag önskar han vore längre. Det är svårt. Och jag ska inte säga att det bara finns dåliga tränare. Det är inte därför såklart. Men några upptagna. Det ska passa oss. Du måste stå för det vi står för. Vi är inte intresserade av att vända på grejerna och göra någonting helt annat. Och då faller ytterligare någon bort. Ska ha en speciell personlighet. Alltså jag skulle inte kunna tänka mig att ha en tränare som jag inte trivs med umgås med. Aldrig i livet.
Så. Hur många namn är det på listan?
Det är ett i dagsläget.
Du är en huvudkandidat.
Ja, det är en på bildlistan.
En på bildlistan. Ja,
precis.
Är han intresserad?
Det vet jag inte.
Har du frågan?
Nej.
Hur ser din framtid ut?
Jag är ju fastanställd. Så att jag kan
sluta när som helst.
Jag kan sluta imorgon eller aldrig.
Lockar det att göra något annat?
Inte inom hockey. Det gör det inte. Jag har det jag vill ha. Jag började ju karriären med utlandsäventyr, så jag vet ganska väl. Även om franska ligan går inte att riktigt jämföra såklart med kanske någon av toppligorna. Men på sätt och vis, det är inte så stor skillnad. Det är ju att leva i ett annat land som är den stora grejen. Och det har jag gjort och det var på många sätt skitroligt. Men jag behöver inte ut och jobba med hockey igen för att så att säga uppnå det. För jag vet vad det är. Så nej, det lockar inte.
Inte KL.
Nej.
Inte NHL.
Jo, visst. Om jag fick chansen att styra en NHL-klubb från en general manager-position, så skulle jag absolut förmodligen göra allt för att det skulle gå i lås. Just för att har man ändå haft en hockeykarriär och har den möjligheten, så tycker jag att man ska ta den. Nu tror inte jag att jag kommer få det, eftersom det finns ingen mer politisk apparat än NHL. Och jag har inte varit delaktig i den överhuvudtaget. Du behöver göra så många saker för att liksom ta dig dit. Du går liksom inte bara in och får ett jobb hit eller dit.
Och det är viktigt för dig att få bestämma?
Ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Att finnas med i periferin, som du ofta behöver göra under ett antal år, och på sätt och vis förståeligt kanske, men NHL är ju inte direkt känt för sin jakt efter nytt blod, så kan vi säga.
Det är inte lätt att komma högst upp direkt heller.
Nej, det är det.
Schweiz?
Jag kan åka till Schweiz på semester om jag vill på det här, så att, nej, det ser jag inte varför det skulle vara kul.
Det är här du vill vara om du ska jobba med ishockey i Växjö.
Ja, så ser jag nog det.
Är det också mycket för att du har liksom byggt upp det på det sättet? Du har full kontroll, eller vad ska jag säga? Du har den beslutande rätten, du har det. Så...
Ja.
Det är en trygghetsgrej på något sätt.
Ja, på sätt och vis. Men det skulle gå slentrian i det, så skulle jag kanske inte känna. Men skulle jag göra någonting annat, så skulle jag alltså göra något annat än hockey. Jag är som sagt otroligt affärsorienterad, och gör lite sådana saker också. Jag är delaktig i lite projekt lite här och där, och det ger mig mer än att jag skulle åka till Schweiz och ta ett jobb för att tjäna lite mer pengar. Så att, nej.
Har du fått många erbjudanden genom åren? Jag tänker nu hockeymässigt framförallt, om vi börjar där.
Jag skulle nog säga att jag har fått betydligt färre än vad folk tror att jag har fått. Men ja, det är klart att jag har fått lite erbjudanden. Men i regel har det inte gått så långt. Jag har varit på en intervju, ever. Men oftast för att jag inte har velat åka på någon.
Med en annan klubb?
Ja. Mm. Och det är jättelänge sedan. Så att, jag tror att folk tror att man har fått många fler. Mm.
Och affärslivet, det är många som har av sig där.
Ja, betydligt fler. Helt klart.
Hur den här drivkraften att lyckas som du har haft, att liksom bli framgångsrik, att vinna. Jag tror att man kan ha den även om man har varit framgångsrik spelare och liksom haft en karriär där man liksom har pumpat in väldigt mycket från, ja, av sig själv i den på något sätt. Det har varit en fördel att du inte hade det.
Jag tror faktiskt inte det har någonting med vartannat att göra. Jag tror att det handlar om hur du är som person.
Orkar man brinna liksom?
Ja, men alltså det är absolut. Det tror jag. Du har ingen val om du är sån. Gillar du någonting så pass mycket så att du ger dig på det, så då går systemet igång. Liksom. Då behöver du ta det andra på det här viset. Annars så är det bara att lägga av med det. Och det är ju långt ifrån alla spelare som är så. Men många är det. Mm. Absolut. De som tar sig till högsta nivån är väldigt högpresterande människor.
Mm.
Det är det. Det finns ingen som har tagit sig dit på en liksom, rak linje. Alla har fått ta motgångar. Sen är det kanske sånt som andra skulle beskriva som lyxmotgångar, men de har ju uppfattat det som motgångar och sådär.
Hur många timmar i veckan tror du att du jobbar med hockey, med Växjö?
Ja, jag brukar säga att jag jobbar aldrig och hela tiden. Jag gör inte speciellt många dagar som skulle beskrivas som fulla kontorsdagar liksom. Säger man 9-5, 8-5. Så jag vet inte ens vad det är. Samtidigt så huvudet är ju igång hela tiden, och väldigt många kvällar kan ju handla om att man gör någonting. Det är inte alltid det samtal eller sådär. Du funderar, du kommer på någon grej som du vill testa och så sätter du med det. Eftersom det är ett intresse. Alltså det är ju, mitt jobb är ju många andras hobby. Så det är min hobby också, absolut. Men det är, ja. Och vi kommer tillbaka. Jag har väldigt svårt att, kommer jag på någonting, oavsett om jag har med hockey eller mina sidointressen att göra. Jag kan inte vänta till imorgon med att kolla om idén bär eller sådär. Jag behöver göra det nu. Så att det är hela tiden och inte alls.
Men du trivs?
Jag trivs oerhört bra med det. Jag är inte speciellt bra på att, eller jag är katastrofal på att ingå liksom i väldigt fasta strukturer och väldigt hierarkiska grejer. Att så har vi alltid gjort. Då måste jag nästan utmana det. Jag vill ha frihet. Jag får komma och gå lite som jag vill. Ingen behöver oroa sig för att det inte ska bli utfört. Men just det här att, ska de någonsin ha sagt att vi ser nog att du sitter lite mer på ditt kontor. Ja, då hade jag frågat varför. Och då hade förmodligen svaret blivit, ah, det är för att de andra ska. Ja, så här. Det hade jag aldrig klarat. Aldrig någonsin.
För att du ska föregå mot exempel. Och vara där mycket.
Ja, då förstår jag liksom inte riktigt varför ska jag göra det. Det är liksom, få jobbet gjort. Det var det handlade om.
Hur går det för Växjö den här säsongen till sist?
Ja, men det går bra. Magkänslan är att vi har ett otroligt solidt lag. Även med våra måttmätt. Sen kommer vi förmodligen behöva utveckla just den här att ta hem vinsterna. Sen om det blir från spelare som kliver fram i laget. Det är väl det vi vill se här i början. Görs inte det i tillräckligt stor utsträckning så får vi väl addera någonting under vägens gång.
Och det var min andra fråga. Hur många spelare tror du att du kommer att addera under resans gång?
Jag har aldrig haft en säsong där vi inte adderat någonting. Så att det vore väl konstigt om detta skulle bli den första. Men vad det blir, det är ingen aning.
Hur är det den här lönebudgeten egentligen? Du hävdar att ni har gått ner till från 48 till 38 miljoner. Ja. 20%.
Ja. Vi har kunnat lägga på lite till, men vi är långt ifrån att vara tillbaka.
Men det är lite över 38 i alla fall. Och du har lite grann kvar.
Absolut. Vi har ett ganska billigt lag just nu. Men det är riktigt intressant, så att jag vill se vart det tar vägen innan vi gör någonting.
Vilket lag vinner SM-guld?
Ja, det vore ju oerhört underligt att så att säga inte tro att vi har chansen att göra det. Det har vi såklart. Men vi har inte spelat en enda grundserie omgången, så det är rätt svårt att gissa vem som vinner SM-guldet. Den som vinner grundserien, det är öppnare än vad det har varit på många år, tycker jag. Kanske man alltid säger den här tiden, men Luleå, Färjestad, Frölunda ser brutalt starka ut. Alla har väl någon liten skavank kanske som man måste överkomma. Vi är solida. Kommer de inte över sina skavanker så kommer vi gå förbi dem på stabilitet. Men det är jättesvårt.
Har ni inga skavanker i det?
Ja, skavanken är väl kanske just att jag vet inte om vi är tillräckligt bra på att faktiskt vinna matcherna. Vi kommer alltid vara svåra att slå. Vi har ett ruggigt tvåvägslag alltså. Ruggigt bra här. Men tror jag, ska jag säga. Jag vet inte heller. Jag har inte spelat en enda match än. Så att om någon vill säga i november satt han och sa ingen koll på någonting. Nej, men så är det. Att göra den typen av förutspåelser, det är inte lika lätt som att tala om någon kommer få en proffskarriär eller inte. Men vi är solida. Det är den typen av spelare som vi vill ha i Växjö. Det har vi extremt stor utsträckning. Nästan mer än vi någon gång har haft.
Som kan kontrollera spel och som kan kontrollera tempo.
Ja, och som inte är ute efter att det är viktigare att de själva ska spela på ett visst sätt än att laget ska vinna. Eller att man inte riktigt vill underordna sig. Men också ha en skicklighetsnivå. Just att ha... Alltså det bästa är att få skickliga spelare att jobba hårt. Det är jävligt svårt att få hårt jobbande spelare att vara skickliga. Det går inte.
Ibland, nu är det lite elak, men ibland kan man nästan få lite intryck av att det skulle nästan vara tråkigt att spela med er för att ni är så förbannat noggrann. Känns det som vetenskapligt på något sätt.
Fast det, alltså det där är lite överdrivet, så är det inte. Så noggranna, så noggranna är vi inte. Och vi, framförallt så ger vi är otroligt mycket frihet. Men vi säger till när det blir fel. Så du får spela hur du vill, bara det blir bra. Ja, alltså det är väl svårt att spela hur man vill utan puck.
Ja.
Det finns väl inga lag som förespråkar det.
Men där känns ni extremt noggranna.
Ja, fast inte på ett sånt där Lasse Falk 1-3-1 vis, just att du står här och du åker dit. Utan det handlar ju mer om att göra bedömningar till situationer som du hamnar i. Jag menar, hamnar du i en situation där du ska täcka en passningsväg, så är det ju rätt bra om du har koll på om någon är leftare eller rightare, var han har pucken, vem man eventuellt vill passa. Ska han slå en pass rakt upp eller ska han vara diagonalt? Det är rätt bra om du har ett blad mot det bladet. Och den typen av situationer hamnar väl alla i hela tiden, oavsett hur du vill spela. Så länge du är noggrann med de sakerna, så är vi inte inne och petar i.
Här kommer ju det här med spelsinnet in, som du högaktar som spelare.
Ja. Det är ju...
Underprioriterar vi spelsinne i spelutveckling, tycker du?
Något så alldeles in i... Jag tycker att vi bara hoppas att folk är födda med det, vilket givetvis hjälper. Jonas Tern, om jag ska spekulera lite grann, för jag har aldrig träffat Jonas Tern, jag känner inte honom, och han är ju en ytterligt hemlig person. Men det sägs ju i alla fall, han tränar ju på ett ganska unikt sätt, och är inte speciellt intresserad av att inordna sig i något annat, vilket jag älskar.
Inga tränarkurser.
Nej, fantastiskt. Och det sägs att just han tränar spelsinne, nöter från tidig ålder, och det gör ju underverk. De med bra spelsinne får ju mycket bättre. Du nöter ju in någon form av varseblivning, någon form av ryggmärgskänsla som inte riktigt går att förklara. Men det vi har ju mest hållit på med långa dragningar och åka på ytterskär och hoppa över koner och grejer. Kanske viktigt det också, jag vet inte.
Du säger vi.
Ja, nu var jag på hoppas här. Men spels inte jätte eftersatt att prioritera i träning. För att många tror jag är den uppfattningen att det inte går att träna.
Går det att träna efter viss ålder då?
Det är säkert så att du har en fallande grad av effektivitet på det. Det tror jag säkert. Men att du inte skulle kunna förbättra det tror jag är helt felaktigt. Det är ju som allt annat. Har du svårt för någonting, får du nöta in det. Har du lätt för någonting, så krävs inte lika mycket. Men det är klart att alla kan lära sig.
Så kombinationen av ditt spelsinne och Fagervalls hårda jobb är Växjö?
Ja, faktiskt. Det är länge sedan Jocke lämnade, men jag skulle säga att jag hade inte lärt mig att uppskatta det hårda jobbet på det viset som jag gjorde då. Det har varit väldigt nyttigt. Om det inte har varit för Jocke. Såklart. Det var inte därifrån jag kom. Jag var extremt skicklighets- och spelsinnebaserad. För mycket förmodligen.
Nu tror jag vi får ta en sluta.
Mm.
Jätteintressant. Del i dina tankar. Hoppas ni som lyssnar också har fått med någonting. Så får vi se fram emot en lång och häftig SHL-säsong. Med ett slutspel inte minst. Där jag räknar med att Växjö kommer att vara med.
Det kommer.
Långt.
Det kommer.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.